Okay. Bra. Vi har tema Guds rike. Och idag ska jag tala om mörkrets välde och Guds rike. Guds rike handlar om att Gud regerar i makt. Och Jesus visade på det riket. Genom att bota de sjuka, genom att uppväcka de döda, genom att mätta de hungriga. Att genom betryckta frihet. Det är vad evangelium är. Och Bibeln säger att den värld som vi lever i ligger under mörkrets välde. Och det är ingen som betvivlar att det är makter som härskar och fördärvar. När vi läser den här berättelsen så är det tydligt att världen är i den ondes våld. Men det här är inte en predikan som kommer att handla om mörkrets välde egentligen, utan om vad Guds rike är. Att Guds rike som kom med Jesus Kristus är så mycket större, så mycket kraftfullare än den regim som regerar i vår värld. Det Jesus gjorde på korset innebär att mörkrets välde förlorar sin makt över den människa som sätter sin tillit till Jesus Kristus. Till vad Jesus Kristus gjorde på korset då han bar allt av synd, allt av ondska, allt av lidande och död i sin egen kropp upp på korset. Är ni med mig? Det är vad det handlar om. Den första rubriken, och jag ska uppehålla mig kring den här texten som Henrik läste. En text om där Jesus befriar. En text där Jesus står emot mörkrets välde. Men också en text där mörkrets välde trängs tillbaka. Den första punkten, om ni kan följa mig på min PowerPoint, är att evangelium handlar om att Jesus Kristus befriar ur mörkrets välde. Detta mörkrets välde är ett tyranniskt välde. En tyrann, en diktator, vill inget gott. Och den härskare som regerar i människors liv är en härskare som håller människor i slaveri. Vi läser här i vers 37, Lukas 9. De dagen därefter Jesus var tillsammans med några lärjungar varit på något som kallades för förklaringsberget, där de hade fått se Jesus förvandlas inför dem och fick se den härlighet som strålade kring Jesus. Så kom de ner. När de dagen därefter kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. När vi läser evangelierna så är det här en vanlig syn. Att människor i nöd söker sig till Jesus. Vart han än är så kommer människor till honom. Det behövs ingen djup analys av vårt samhälle för att konstatera att människor på samma sätt som på Jesu tid är i slaveri. Synden är en verklighet som binder och som förslavar människor. Förslavar människor under begär. Och vare sig man tror det eller inte så är du slav. Jesus själv säger så här. När han talar om synden. Och Jesus han talar om synden som en makt. Som du själv inte kan kontrollera. Jesus säger så här. Amen, amen. Och när Jesus säger amen, amen. Eller sannerligen, sannerligen så är det. Det här är viktigt. Lyssna på vad jag säger. Jesus säger. Var och en som gör synd. Är syndens slav. Så det här slaveriet, det är en hemsk misär. Och det synden gör i människor, det är att det leder människor in i ett fördärv. Jag möter ganska många människor som närmar sig evangeliet, som närmar sig Jesus Kristus. Och jag är inte längre ett dugg förvånad över hur människors liv ser ut. De människor som mötte Jesus mötte inte fördömelse. När du talar om synd så handlar det inte om en Gud som fördömer, utan en Gud som befriar. Jesus kom inte för att döma den här världen, utan för att befria, att rädda, att frälsa. Och det jag möter i människor, det är att detta med synden har fördärvat människor så djupt i deras själ. Och människan kan vara slav under allt möjligt. Man kan vara slav under girighet, bitterhet, oförlåtelse, sexuell omoral. Och enligt Bibeln så är det omöjligt att i människans egen kraft bli fri från dessa krafter som härskar och fördärvar. Ibland kan det bli så pass allvarligt som vi läser i den här berättelsen. Jag tror att det är ett undantaget. Men det står så här. Den är pappa som kommer förtvivlad till Jesus och säger: en ande sliter i pojken, och så skriker han plötsligt till. Den sliter i honom. Men Jesus kom för att befria ur mörkrets välde. Detta tyranniska, mörka välde har en härskare som enligt Bibeln förblindar människor. Så att de inte söker sig till ljuset, så att de inte öppnar sig för evangeliet. Djävulen, som är fienden, som är denna mörkrets härskare, han gör allt för att människor ska förbli i ett andligt mörker istället för att öppna sig för det ljus som Jesus Kristus kommer med till varje människa som öppnar sig för honom. Det står så här i andra Korintierbrevets fjärde kapitel. Den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och denna förblindelse gör att en del människor ser inte sin situation. Man ser inte liksom elefanten eller flodhästen. Elefanten låter bättre. Det är ännu större. Mitt i vardagsrummet. Man ser det inte. Heller så tror man inte att det finns en väg ut ur detta mörker. Jag har sedan tid tillbaka kontakt med en människa som desperat söker efter Gud. Men lever i ett sånt kompakt andligt mörker. Och hon säger så här: det finns ingen som kan hjälpa mig ur detta. Och när jag frågar personen: vem säger det till dig? För det är inte Jesus som säger det till den människan. Då svarar personen undvikande att den här personen har mått så länge, så dåligt så länge, att det finns ingen som kan hjälpa mig ur det mörker som jag finns i. När jag hör sånt så blir jag heligt vred. Man kan läsa evangelien om att Jesus blev vred. Han blev inte vred över människor, utan vad djävulen faktiskt gjorde i människors liv. Och när jag hörde detta, när personen berättade detta för mig, så upplevde jag att någonting i mig reste sig. Och jag bad en bön om att den helige ande skulle visa Jesus Kristus för den här personen. Mörkrets välde är tyranniskt. Men Bibeln säger att sonen, Jesus Kristus, befriar ur mörkrets väldes grepp. Tillbaka till berättelsen i Lukas 9. Där det är massa människor med behov. Och så står det så här: då ropade en man ur hopen: mästare, jag ber dig, hjälp min son. En desperat människas nöd adresserat till Jesus Kristus. Jag tror att den här mannen hade hört genom andra människor vad Jesus gjorde i människors liv. Och han visste att är det någon som kan hjälpa min son, så är det Jesus. Henrik, han citerade Kolosserbrevets första kapitel, vers 14. Han har frälst oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det här vi fick bevittna i gudstjänsten med dop, det är precis vad jag talar om. är precis vad jag talar om. En sån kraft i att göra det som Jesus befaller oss att göra. Det är viktigt att bli döpt i vatten. Dopet är en proklamation av Jesus seger. Hans död och uppståndelse är en proklamation över ondska och död. Det här var en proklamation i Rickards liv. Det här är också vad den här pappan får uppleva när hans son blir fri. Det Jesus gör då han går i döden. För det som sker när han botar denna pojke, det blickar egentligen framåt mot vad Jesus ska göra på korset. Det han gör är att han befriar ur mörkrets välde. Vem är du? Vad bär du med dig till den här gudstjänsten idag? Vilket mörker befinner du dig i? Är du desperat? Vill du att Jesus ska befria dig ur det som är ditt mörker? Jag predikar för er att Jesus befriar ur mörkrets välde. Det finns inget mörker, oavsett hur mörkt det är. Det finns ingen synd som kan behålla sitt grepp om en människa när hon vänder sig till Jesus Kristus. Han befriar från mörker. Det andra, det som också sker i den här berättelsen i Lukas 9, det är att Jesus han står emot mörkrets välde. Det är en uppenbar konfrontation. Och det blir alltid. Då Guds rike som är ljus avslöjar mörkrets välde som är mörker. Jag sa det i en predika för några veckor sedan. Mörker kommer aldrig undan ljuset. Hör du det? Mörker kommer aldrig undan ljuset. Det här blir tydligt. Jesus har med några lärjungar varit på ett högt berg. Där de fått se att det finns ingen som Jesus. De fick se honom förvandlas inför deras ögon. Och så kommer de ner. Och direkt blir det en kontakt med människors lidande. Det här är som jag själv upplever i mitt eget liv. När jag har starka möten med Gud så kommer jag också i direkt kontakt med människors lidande i den här världen. Därför att Gud älskar den här världen. Det lärjungarna får uppleva, de blir själva vittne till att det här mörkrets välde, det är verkligt. Mannen som ropar till Jesus, han är desperat. Han säger så här: jag bad dina lärjungar. Du vet, de som skulle göra precis samma saker som Jesus. Hade fått samma auktoritet och makt och kraft att göra det. Men det står, jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut anden. Men de kunde inte. Den här andliga konfrontationen som ibland kan visa sig på det här sättet. Men det är hela tiden en andlig konfrontation. Därför att mörkrets välde existerar och Guds rike är ibland oss. Så är det uppenbart, i alla fall för mig, att det här gör oss totalt beroende av Gud. Totalt beroende av den helige ande, av hans kraft och smörjelse. Den här berättelsen i Lukas 9 återfinns också i Markus kapitel 9. Där lärjungarna då frågar Jesus, varför kunde vi inte driva ut den här onda anden? Då säger Jesus så här i vers 29. Detta slags kan endast drivas ut med bön. När vi möts till gudstjänst, då vi lovsjunger, då vi ber, då vi lyssnar till predikan, så har det ett enda syfte. Det är att göra oss ännu mer delaktiga i vad Gud gör i den här världen. Det är syftet att bli delaktiga i det som är Guds mission. Vi är inte kyrka för vår egen skull. Vi är det för världens skull. Ni som sitter här, en del av er kommer från Skänninge. Det är massor av mörker i Skänninge. Det är massor av mörker i vår stad. Vi är inte kyrka för vår egen skull. Vi är det för världens skull. Det är uppenbart att fiendens mål är att förgöra människor. Tillbaka till berättelsen. Jesus ber att de ska föra sonen till honom. Då står det så här. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och slet och ryckte i honom. En ung människa mitt i livet skriver de här orden till mig härom veckan som kommer upp här. Jag hatar livet mer än någonting annat. Jag önskar att jag kunde dö. Det här är ingen fiktiv mening, det är en verklig mening. Jag hade precis talat om att Jesus ger liv i överflöd. Hon vill inte ha liv. Det är för att hennes begrepp om vad liv var, det var det helvete som hon lever i. Vår fiende vill förgöra människor. Jesus, han kallar faktiskt djävulen för en tjuv. Och det är han i det sanna bemärkelse. En tjuv vill ingenting gott. Den som har fått uppleva sitt hem plundrat, skövlat, förstört, vet att tjuvens ärende är att skapa det. Jesus säger så här om tjuven. Att tjuven i Johannes 10, vers 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Det är inte svårt att tro på helvetet, eller hur? Det räcker bara att få till sig ett reportage ifrån en krigszon i vår värld och du förstår att helvetet är på riktigt. Eller som i morse, jag förstod att en pastor inom evangeliska frikyrkan som blev utvisad i fredags till Kongo av Sverige kastade en människa i en säker död. Har blivit brutalt misshandlad, har inte fått äta på ett par dygn. Det är inte svårt att tro på ett helvete. Eller hur? Det är också ett helvete i människors liv. Ett helvete av fruktan, ett helvete av skuld, skam, fördömelse. Fiendens mål är att förgöra människor. Men lyssna, nu ska jag tala om vad Jesus kom för att göra. Då vi ber för människor. Då vi ber om att Guds rike ska komma. Då vi ber att människor ska komma till tro på Jesus. Så är att vi gör anspråk på det som Jesus Kristus har friköpt med sitt eget blod på korset. Det är det vi gör anspråk på. Om fiendens mål var att förgöra människor så var Jesu Kristi uppdrag att omintetgöra fiendens verk. Amen. Det står så här. Guds son, 1 Johannes brev, kapitel 3, vers 8. Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. I Mel Gibsons film Passion of the Christ, i slutscenen då Jesus Kristus har gett upp andan på korset och han har sagt det är fullbordat. Så är det en sån stark scen då djävulen i filmen bara vrålar ut. Det var ingen triumf för djävulen. Det var hans nederlag. Korset är din triumf. Oavsett vad som finns i ditt liv av mörker och förtvivlan, av synd. Vad den är. Jesu Kristi död på korset är din triumf. Jag tror du märker att jag med frimodighet predikar detta. Jag brukar inte vara så här högljudd annars när jag predikar. Det tar tag i mig därför att det här är på riktigt. Det är kraft i evangeliet. Det är kraft i Jesu Kristi blod. Och det här ska vi ständigt påminna oss varandra om. Oavsett vad som slår emot oss i våra liv. oavsett vilka enorma berg som går emot oss. Vi ska påminna oss om vad som står till förfogande för oss då vi verkar i hans namn. Jesus sa till den här mannen i texten: för hit din son. Lärjungarna hade fullständigt misslyckats, eller hur? Och jag behöver ständiga lektioner av Jesus i hur jag ska hantera att stå emot det som är mörkrets välde. Gång på gång behöver jag lektioner av Jesus Kristus själv. Det sista i min predikan då. Jesus gör i den här berättelsen, det är inte bara att han befriar, att han står emot. Han tränger tillbaka mörkrets välde. Det som gör skillnad i en människas liv är namnet Jesus. Namnet Jesus. Det som befriade pojken och trängde tillbaka mörkrets välde, det var att Jesus talade. Det står så här: men Jesus talade strängt, vers 42, till den orena anden och botade pojken. Det är alltså i Jesu Kristi namn som mörkrets välde trängs tillbaka. Det var tvärstopp för lärjungarna när de skulle försöka. Men då Jesus talade, mörkret fick ge vika, det fick tränga tillbaka. När vi ser på situationen i vårt land, i vår stad, är uppdraget gigantiskt, eller hur? Det är gigantiskt av den trasighet som är i människors liv, av droger, av arbetslöshet. Men Jesus säger någonting om sin församling. För det här var ett skolexempel. Den här berättelsen, vad Jesus gör. Och han visar lärjungarna på den kraft och den makt som är i hans namn. I Matteus kapitel 16, vers 18, säger Jesus att han ska bygga sin församling. Det är inte Petrus som är församlingen. Han ska bygga sin församling. Och Jesus säger så här om sin församling i Matteus 16, att helvetets portar ska inte få makt över den. Helvetets portar har inte makt över Motala. Det är Jesus som har makt. Och han säger också så här, någonting mycket oerhört tycker jag. Han säger så här till Petrus, att jag ska ge dig, församlingen alltså, himmelrikets nycklar. Vad är himmelrikets nycklar? Det är syndernas förlåtelse. Det är befrielse. Det är helande. Det är evigt liv. Jesus säger: jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Vidare också i den här texten i Matteus 16 säger Jesus att hans kyrka ska binda och lösa. Vi ska alltså lösa människor som Jesus har friköpt med sitt blod, därför att de tillhör honom. Och Jesus säger också att vi ska binda. Det handlar om de makter och de krafter som förgör och fördärvar människors liv. Det står så här, tillbaka till texten, Lukas 9. Och alla häpnade över Guds väldiga makt. Det här har jag sagt flera gånger. Det är genom sin kyrka som Gud verkar. Genom sin kyrka som Gud verkar med helande, med befrielse, med upprättelse. Jag tror på änglar. Jag tror på en änglarvärld. Jag tror att det är massa änglar här just nu. Om du inte tror på änglar, då har du problem med Bibeln. Då har du problem med allting. Jesus befallde inte sina änglar, som är oerhörda varelser, som har ett enda syfte, det är att tillbe och tjäna den levande guden. Men de skulle inte förkunna evangeliet. De skulle inte bota de sjuka eller befria människor, utan det var hans efterföljare som skulle göra det. Eva-Lisa som predikade förra söndagen. Hon sa att Guds rike är lika närvarande vid ditt köksbord. Där du sitter med människor. Det är lika närvarande där som det var då Jesus botade de sjuka. Då Jesus uppväckte de döda. Då Jesus befriade människor. Då Jesus mättade de hungriga. Det är samma Guds rike närvarande. Det är därför Guds rike inte existerar inom de här väggarna. Guds rike ska vara ut i världen. Vi går inte till kyrkan. Vi är kyrkan som går ut i världen. Med Guds rike. Det rike som Jesus kom och visade på. Så kom jag dit igen. Jag har varit där minst 3 gånger i predikningar de här veckorna. Det här måste leda till att vi ska kliva ur vår bekvämlighetszon. Är det någon som har hört mig säga det någon gång? Kliva ur bekvämlighetszonen. Vi har olika bekvämlighetszoner. Ja, min bekvämlighetszon. Den är väldigt trygg. Och Gud har utmanat mig det sista året. Att mer och mer utsätta mig för det som är omöjligt för mig. Men som är möjligt för Gud. Det här jag talar om. Att Jesus befriar människor. Att det står emot mörkrets välde. Att det tränger tillbaka mörkrets välde. Det sker då vi går och gör det han har befallt oss att göra. Och jag tror att den helige ande bara väntar på att vi ska gå och utsätta oss för det omöjliga. När jag säger gå så är det inte att du ska springa på stan och evangelisera. Det är vissa som ska göra det. Det är inte min grej heller. Men du ska gå det som Gud talar till dig om att göra i hans namn. För hans rike. Det som är din bekvämlighetszon. För när vi gör det, då kommer Guds rike. Och då tränger det tillbaka mörkrets välde som härskar och förstör. Guds helige ande kommer på samma sätt som Guds helige ande verkade i Jesus Kristus. På samma sätt kommer han i sin församling. Så långt förstår jag Bibeln. Har jag fel så upplys mig. Jag ska avsluta. Våga utsätta dig. Jag gjorde det faktiskt i början på veckan. Nu är han inte här, men han är här i alla fall, vet jag. Sitter på ett fik med en person som längtar efter Guds frid. Och jag vet att den enda som kan ge frid i en människa är Jesus Kristus. Jag frågar den här personen. Får Jesus ta hand om all skit i ditt liv? Och det ville personen. Så vi går hem till hans lägenhet. Vi läser Bibeln tillsammans. Och så ber vi. Och så får han ringa sin sambo. Hon skyndar sig hem med sina barn. Så vi ber tillsammans. Och jag ber en enkel bön. Jag vet, jag är inget proffs jag heller. Jag ber en enkel bön. Helige ande, kom. Kom med ditt ljus. Kom med Jesu Kristi frid. Kom Gud. Kom. Det här talar om det på riktigt. Världen är i den ondes våld, säger skriften. Men lyssna. Jorden är Herrens. Det är också vad det står. Jorden är Herrens. Så när vi förkunnar evangelium, när vi förkunnar det Jesus gjorde. Han har sagt oss att göra. Så att vi tar honom på ordet. Och kommer med Guds rike.